Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Varmt välkomna till dagens sändning i Radio Nolaskogs. Idag är det säsongsavslutning för oss tisdagsvärdar. Och som traditionen bjuder så blir det sommarminnen med musik. Jag som går ut först och sitter i studio nu, det är Åsa Bodén. Och mitt emot mig sitter Anke Hagström. Välkommen.
Tack Åsa.
Jag ska berätta att sommarminne, det är 5 år sedan. Naturligtvis är det på Öland. Och det har varit en sån här optimal sommardag med sol och badliv på stranden. Och så cyklar vi hem, grillar ute och sen tar vi ett kvällstopp i solnedgången, vilket vi ofta gör, går ner till klipporna. Och där går ju solen ner, vi har en underbar solnedgång och så badar vi i solstrimmorna. Så går vi hem, sätter oss på terrassen och det är alldeles vindstilla så vi kan ha levande ljus. Inte blåser ingenting. Och så är det fullmåne. Det är så oerhört vackert. Så sitter vi där med levande ljus. Och då säger en i sällskapet, tyst, titta upp. Och då tittar vi upp på taknocken på lilla huset. Och där sitter en uggla och bara tittar på oss. Och vi tittar tillbaka. Sen nickar han lite grann. Och sen lyfter han majestätiskt vingarna och flyger mot solnedgången. Det var perfekt.
Här stod gräset stolt och grönt, alla flugor så där skönt. Det är så här jag hade målat om jag kunnat. Här vid foten av ett berg kan jag se varenda färg. Precis så här hade jag målat om jag kunnat. Men vem är jag att ens försöka återskapa eller böka med den där rena riktigt äkta på vår jord. Precis som du när du står naken framför mig. Perfekt. Barn och ingen längtade till stan. Just om det här hade jag skrivit om jag kunnat. Men spänningen bland stock och sten, som har natten blivit sen. I ren magi har alltid känt den när jag blundat. Men vem är jag att sälja känslan, slå på trumman för det enkla. Låta leken bli till allvar för en stund. Precis som du när du står naken framför mig. Perfekt. Ja, jag kanske är naiv, men du får det vara så. Kom med en stund och låt dig bländas av dig själv. Ja, det kanske kallas utopi, men det struntar jag helt i. Jag håller i dig hårt och drömmer om igen. Om igen. Wow, wow. Här finns du rum för varje sort. Nej, här går ingen människa bort. Det är så här jag hade levat om jag kunnat. Här finns det tid för elegans. Ja, man kan få en andra chans. Det är så här jag hade levat om jag kunnat. Men vem är jag att ens försöka ändra människors sätt att söka. Det enda rena riktigt äkta på vår jord. Precis som du när du står naken framför mig. Precis som du när du står naken framför mig. Perfekt. Thank you.
Ja, nu har jag tagit över stafettpinnen efter Åsa. Och det är alltså jag, Anki Hagström, som sitter i studion. Tillsammans med Inger Grundrot. Och jag ska berätta mitt lite udda sommarminne för dig, Inger. Mm. Det är förknippat med Kiruna. Det är så här att när jag var klar med min utbildning så tjänstgjorde jag det första läsåret på Parkskolan i Kiruna. Förresten, den skola jag tagit studenten på 4 år tidigare. Och vi var ett ungt, entusiastiskt kollegium som jobbade jättemycket och tyckte att det var så himla kul. Och så tillbringade vi de flesta vårvinterhelgerna i Riksgränsen. Vi åkte slalom och vi fiskade på småsjöarna som ligger då vid Riksgränsen. Det var en helt fantastisk vårtermin med många, många roliga minnen. Vi gick på tur också. Bland annat gjorde vi en tur längs Kungsleden i samband med Kristi himmelfärdsdag. Det är ju då det är som bäst att gå på tur. Kvällarna och ja, till och med nätterna är ju ljusa och långa. Och vädret är ofta alldeles underbart vid den årstiden. Jag blir så där lite halvnostalgisk när jag tänker på den här tiden. Och det slog mig faktiskt förra veckan när man på Sportspegeln visade ett inslag från Riksgränsen. Där de nordiska mästerskapen i friåkning avgjordes. Det var det fortfarande massor av snö och långt, långt ifrån någon traditionell vår. Med blåsippor och tussilag och sådär. Men nu till sommarminnet. När läsåret var slut så stannade vi kvar i Norrbotten i Kiruna några veckor. Anders hade kommit upp när hockeysäsongen var över och lyckades få ett vikariat som idrottslärare. Och så hade vi hört talas om en väg som går från Björnfjäll, där den första stationen på den norska sidan längs Malmbanan. Och den leder då ner till Narvik. Sträckan är cirka 5 mil lång. Och vi beslöt oss för att cykla och uppleva det här natursköna landskapet. Från Björnfjäll ner till Narvik. Det här var alltså i mitten på juni. Vi tog morgontåget från Kiruna. Och istället för skidor så hade vi cyklar med oss på tåget. Och det här var ju, vet du, innan det fanns någon Norgeväg, så det enda sättet att ta sig norrut, det var ju med tåg. Och cykelturen blev verkligen ett riktigt äventyr med hisnande vyer över fjäll och fjordlandskap. Och när vi började turen så fick vi hoppa av då och då för att dra cyklarna. Över snö och ispartier och vädret var grått och kyligt, så extra kläderna behövdes verkligen. Men ju längre ner vi kom från högfjället, desto varmare och grönare och skönare blev det. Med blommor i rabatterna och prydliga parker i Narvik. Och vi cyklade bokstavligen från vinter till sommar på några timmar. Och nere i Narvik stod folk i skjortärmarna i solskenet och åt glass och njöt. Och tittade på musikkor och drillflickor. De har ju en väldigt, liksom, ett intresse för just det i Narvik. Att det är mycket sånt. Och så var det ju då söndag eftermiddag och det var så där stilla och fint. Och verkligen högsommar. Och vi skalade av oss extra tröjorna och toppluvorna och de tjocka handskarna, du vet. Och så cyklade vi till järnvägsstationen och hoppade på kvällståget och for hem till Kiruna igen. Och jag minns att det var sol sent på natten. Verklig midnattssol. Förresten, vägen vi cyklade på, de lät tyskarna bygga under andra världskriget. De ville förvisa sig om att det fanns en landväg ner till Narvik om järnvägen skulle bombas eller sprängas. Så det var ju lite extra krydda på det hela. Och lite så där extra dramatiskt att inse hur nära kriget vi var, rent geografiskt. Vet du vad jag ska spela för dig, Inger?
Nej.
Jag ska spela faktiskt The Midnight Sun Never Sets med Arne Domnérus.
Åh, Anke, den passar ju perfekt efter den här fina historien från dig.
Ja, tack.
Tack ska du ha.
Vi lyssnar.
Ja, det gör vi.
Ja.
Då är det jag, Inge Grundro, som har tagit över stafettpinnen från Anki Hagström. Och välkommen in i studion till dig, Per-Eddie Bjuggstam.
Ja, men tackar.
Jag ska berätta för dig lite grann om ett sommarminne som jag har, som är ungefär 10-15 år gammalt ska det väl vara.
Det blir intressant. Mm. Jag ser att du har en handskriven fusklar på. Jag har lite, man är imponerad av.
Ja, lite, ja. Lite stolpar här. Så, ja. Det här är ett försommarminne kan man säga. Jag pratade ju i mitt sommarprogram i fjol här i den här radion om det sommarminnen som bland annat handlat om djur. Jag berättade om en lydig gädda och jag berättade om rådjurskid vid åkanten och skäggdoppingar med ungar på ryggen och en björn som vi aldrig fick se bland annat.
Oj.
Och det här det handlar då om humlor, det här minnet som jag har. Det var en, jag var en sån här vacker morgon som det är idag. Vi kom upp till vårt sommartorp. Och öppnade farstudörren och skulle liksom göra lite vinterstädning då för att ställa bort efter vintern och börja förbereda för sommaren. Och när vi öppnar dörren så ser vi en hel hög med humlor inne på farstugolvet. Ja, det var kanske 10-15 stycken. Vi hade väl hört under hösten att vi förmodligen hade något humlebo inne i väggen. Men blev inte så mycket av det utan vi tänkte de försvinner väl. Men de låg kvar på golvet, en hel hög av dem. Alla stela och orörliga. Så att Bosse, min man, han tog en sop och en sopskyffel och tänkte jag sopar väl ihop dem här och kastar ut dem. De kan inte ligga på golvet och vi kan inte kliva på dem. Men upptäckte när, precis när han sopade ihop dem att det var några stycken som rörde på sig. Och det var de som hade legat så till att solen hade kunnat lyst på dem genom ett litet fönster som är ovanför dörren. Så de rörde på sig lite grann sådär. Så vi tänkte, vi lägger dem ute på bron och ser ute på farstubron och ser vad som händer. Men hur gör de när de börjar liksom komma tillbaka efter vintern? Och, ja, vi la dem där och solen fick värma dem. Och vi såg hur det liksom... Det började liksom röra sig, de här som levde mest. Va? Alltså det blev det värsta friskes och svettis ute på bron i princip. Vi såg dem de började stretcha på sig, och sträckte på armarna, och sträckte på benen och på huvud. Liksom, och det började fladda lite lätt så här i vingarna. Och jag tänkte, men bara undra vad som hände. Sen såg vi, när det kom igång lite grann, magen började röra på sig igen, så la de iväg en liten gul bajsfläck på bron och fladdrade till med vingarna lite mer och sträckte på sig ännu mer. Och sen vingarna kom igång mer och mer och mer. Alltså, de är ju som fastklibbade liksom efter vintern. Men man såg ju liksom när luften och solen värmde upp dem. Så, alltså det blev som en liten propeller. Och vips så flög den ena iväg ut över fältet och gick en stund, vips, flög nästa iväg. Och till slut så hade allihopa liksom, de som levde och flyg iväg. Och det var så fantastiskt fascinerande att se hur de återvände efter vinterns dvala där de hade legat på farstugolvet. Hur de återvände till när de fick sol och värme och, liksom, och de kom tillbaka till sommaren. Ja, det var en fantastisk upplevelse. Så jag önskar att man hade kunnat få filma det. Alltså, när man hörde ljudet från vingarna och det här. Ja, det var helt otroligt. Och jag tänkte sen också, vad viktigt att man är rädd om humlorna och bina, för de behövs ju för att...
Det börjar alltid bli ont om dem nu.
Ja, tyvärr är det ju så. Så att det är så viktigt att vi är rädda om dem. Och inte bara sopa ihop dem och kasta bort dem, utan de får verkligen vara kvar. Se till att de lever faktiskt att de har legat i dvala. Nej, det var en otroligt fin upplevelse, måste jag säga. Och jag tänkte att... Det skulle passa då om man lyssnar till, det ser väl ut som man kan säga som ett guldfält när humlorna flyger iväg, så att vi kanske ska lyssna till Fields of Gold med Eva Cassidy.
You remember me when the west wind among the fields of barley, you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. Among the fields.
stay with me? Will you be my love among the fields of barley? And you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold.
Ja, nu är det min tur. Jag heter Per-Eddie Björkstam och jag säger välkommen till Görel Brattström som ska lyssna till mig.
Ja, tack så mycket.
När jag berättar ett minne som inte är ett riktigt sommarminne egentligen.
Det är fusk.
Men man kan säga att det är ju i alla fall ett minne. Idag är det nämligen ungefär 50 år sedan jag slutade mitt uppdrag som en av redaktörerna för tidskriften Blandaren. Som sedan 1863 har getts ut av Kungliga Tekniska Högskolans studentkår med 2 nummer per år. Och den här redaktionen rekryteras av tradition från arkitekturlinjen på högskolan. Och den har med tiden utvecklats till en konstnärlig, provokativ och bizarr humortidskrift. Som inte alls produceras under spritorger som många tror.
Ja, det har vi trott.
Men jag skulle vilja ge dig ett exempel på den visdom som vi spridit genom att läsa ett litet stycke som heter Ett tankeexperiment. Hör ni noga på. Tankeexperiment är billiga eftersom det kräver mycket enkel apparatur. Vi vill ju här visa ett par förbluffande dylika. Världsrymden är nästan otäckt stor om man tar med rubb och stubb. Vi kunde därför göra följande tankeexperiment. Ett ganska normalt sandkorn av ordinär storlek är cirka 1 kubikmillimeter i omkrets. Hur många sandkorn av samma utförande tror du ryms i bara en liten del av världsrymden? Ja, först och främst gäller det att få fram sandkorn av samma slag och de ska vara hela. Kvarts duger inte. Sen ordnar man dem framför sig i en rad så man kan välja efter behag. Och så makar man ihop dem 2 och 2, sen 4 och 4 och så vidare. Och då och då jämför man med världsrymden. När man fått ihop så många att det ser lika mycket ut så gäller det att räkna. Och då kan man göra på många olika sätt. Man kan räkna alla udda korn och sen alla jämna korn. Och då ska det bli ungefär lika många av varje sort. Summan blir då lika med världsrymden genom 2. Ett annat sätt, det är att anteckna alla kornen på ett papper. Och då bör du ta till ett ganska stort papper redan från början. Sen antecknar du ett sandkorn till, ännu ett sandkorn och så vidare. Och sen behöver du bara räkna alla anteckningarna och det bör stämma ganska bra. Uträkningarna, de bör du göra på baksidan så att du inte rör ihop det för dig. Och ett ganska fiffigt sätt, det är ju att börja med att räkna upp ett oändligt antal sandkorn i en hög. Du bör ta till några stycken i reserv också. Och sen tar man kornen från den högen när man makar ihop dem på det där sättet vi talade om i början. Du vet. När man fått det färdigt behöver man bara räkna efter hur många korn det finns kvar i den första högen. Och det visar sig nu hur klokt det var att ta till några i reserv. Det sökta talet är skillnaden mellan oändligheten plus eventuella reservkorn och de som är kvar. Förväxla bara inte de båda högarna för då får du samma helvete igen. Man kanske kan göra små märken på de kornen man inte har använt. En amerikansk läkare har gjort den intressanta iakttagelsen att 10 filmstjärnor använder samma tvål. Om de istället hade försökt med sandkorn, då hade man funnit att antalet hade ökat något. Detta kan kanske vara en förklaring på fenomenet. Du inser säkert hur nyttigt det är med sådana här små tankeexperiment. Först och främst får man något att tänka på, vilket är nyttigt för tankarna. Om du någon gång har försökt att tänka på ingenting, då har du nog märkt att tankarna liksom hasar omkring och skramlar som malpulver i en tom påse. Ja, så var det med tankeexperimentet. Blandarens programförklaring, den är och var att höja teknologernas sinnen till det som ovan uppe på är. Och det har man också gjort genom sin mera lättbegripliga förklaring av den allmänna relativitetsteorin. Om man springer fortare än ljuset så svartnar det för ögonen.
Sant.
Och det kan ju för övrigt vara en förklaring till att det verkar finnas så mycket så kallad mörk materia i universum också. Blandaren innehåller i regel också någon mer eller mindre sedelärande visa i varje utgåva. Och nu ska vi få höra Lennart Falk, på 40-talet blandarredaktör och medlem av Visans vänner, med hans diktverk Dalpolska upptecknad på Nikolaj polisstation. Och för att förstå versen lite bättre så bör man veta att på den tiden så var lösdriveri straffbart. Och sen bör man veta att kvinnofängelset var lokaliserat till Landskrona.
Okej.
Inte äger jag gods och guld och inga åkrar och ängar, inga kritter och inga stall och inga pigor och drängar. Men min vän min, han bränner brännvin och gör sig av severda pengar. Vi har hemslöjd av alla slag för 25 kronor flaskan. Bot för utsot och bot för drag och bot för binikemasken. Kom med pliten, slår vi ut spriten så det går vågor ut i vasken. Varje kväll ner till sängs jag går får jag en stöt i min mortel. Ner vid lunchtiden jag uppstår tar jag en sup och en porter. Styrker anden och stillar handen så att jag knäppa kan min kjortel. Inte längre så ung en tös och inte så flink överstätta. Det är sant att jag driver lös samt undfått varning för detta. Tung i gumpen och tung i klumpen men räknas ändå bland det lätta. Än jag minnes min gröna dal, än hör jag filorna tona. Röda strumpor och sidenskär och silverspänne på skorna. Men fattigdal om blir aldrig tal om, det blir som vanligt till Landskrona.
Nu hälsar jag Bo R. Holmberg välkommen in i studion.
Tack för det.
Och jag ska då berätta mitt sommarminne för dig.
Ja, och trevligt.
Alla andra ute i etern som lyssnar. Det här är ett minne som ligger ganska långt tillbaka. Man minns ju nästan bättre det som var länge sedan, visar det sig. Och när jag var liten och bodde i min ursprungsfamilj så hade vi alltid båt. Och under en period så hade vi en stor koster. Och det var egentligen från början en lotskutter från västkusten. Jag tror att den hade födelsedatum i slutet av 1800-talet. Och den såg nästan ut som en dansbana för den var väldigt bred och ganska kort. Den var drygt 9 meter lång och över 3 meter bred. Mm. Och den passade ju väldigt bra för en familj med många barn. Och det var förnissad ek och den var klinkbyggd och den var enepinnad. Det var väldigt mycket fina saker för de som förstår sig på båtar. Men mina snobbiga klasskamrater, de sa till mig att är det ni som har den där samlingen ohyvlade bräder i hamnen? Ja. Och det var ju i förhållande till deras mahognysmycken. Så det var lite sånt. Och till den här båten hörde du också en gaffelrigg med en grov presenning som skulle föreställa segel. Och det här seglet hade dessutom 2 stycken kryss som markerade någon överkryssning av gamla lotstecken. Så det var en liten speciell båt som var lite extraordinär och som syntes när man kom i den. Och den här båten hette Granita och den var ju tung med andra ord och den seglade uselt. Ja, i alla fall så gjorde vi flera turer över Ålands hav då i början av 60-talet. Det var inte så vanligt på den tiden. Det fanns inte så hemskt mycket fritidsbåtar och det var inte så vanligt att man kastades ut på de där långa seglingarna. Och navigeringen skötte ju min pappa, men annars var det lätt så man kunde följa en snitslad bana efter Finlandsbåtarna för de slängde ut allt skräp. Alltså det här gjorde de på 60-talet så man behövde liksom inte, men det gjorde vi också, alla gjorde det. Vi trodde liksom att havet bara, det var värsta soptippen.
Man gjorde det i Ångermanälven också.
Ja, så det var liksom hemskt, men jag tror att det var mest blöjor som slängdes, vi hade en lillebror som hade sånt. Vid en av de här turerna i augusti på tidigt 60-tal så var det väldig sjögång och vi hade avvaktat väder och om det skulle bli någon vind, men det var det ju inte, utan vi gick alltid från Botvärskär och så kom man direkt över till Mariehamn. Men det var sjögång och dyning så rullade förskräckligt mycket med den här halvrunda kosten. Så att motorn dunkade på, men på grund av de här rullningarna, det var en dieselmotor med tändkula och blåslampa och alltihopa, så blev det luft i systemet vid flera tillfällen. Medan vi barn med mormor satt och var sjösjuka och gröna i ansiktet och kräkte så fick vår pappa då hålla på med att fylla på den här dieseln under de här sjögången. Han mådde inte så bra heller. Och så var det en hund som var olycklig och varje gång motorn stannade så trodde han att vi var i land. Så han hoppade upp på däck och sprang ett varv och så ner igen i maskinrummet. Så småningom under sen kväll så kom vi i alla fall fram till Mariehamn. Vi seglade naturligtvis inte, det var ingen vind, men då var det nog ren och skär soppatorsk. Och då kom vi inte in på något annat sätt än att pappa fick sätta sig i en totalt underdimensionerad jolly från till en familj på 7 personer. Så den här jollen var mycket liten, båten var mycket stor, det var kväll och det var vackert och ljust i Mariehamn och han rodde oss in i hamnen. Och eftersom båten såg ut som den gjorde och det var kryllade av lintåtiga ungar där och den här lilla jollen, den mannen som rodde den stora båten, så samlades det rätt mycket folk på kajen. Det hände inte så mycket under tiden. Och det roddes liksom förbi pommen och så in mot kajen. Men det här tyckte min syster och jag var så pinsamt. Det var så skändligen pinsamt att komma in och göra entré i denna stad på det här sättet. Så att vi höll oss under däck. Vi gömde oss i kajutan. Och stod liksom och tittade ut på folket som samlades på kajen, ungefär som det var en kungaslup som var på ingång. Men i alla fall så småningom så kom vi då i land. Och först i land var ju hunden som inte hade fått vara göra springa på fast mark på timmar. Och inte förrän det blev tomt på kajen så tog vi oss ut. Och det var ju kul att se Mariehamn och sådär. Men alltså i vuxen ålder när jag tänker på det här, så är det ju naturligtvis en händelse och det var en förfärlig resa och det var roligt att komma fram. Men framför allt så är det ju inte en särskilt roligt minne, därför att jag blir skamsen över min oerhörda brist på solidaritet, alltså min osolidariska reaktion ifrån till min pappa som fick sitta där och ro in sin stora familj med folk som stod på kajen och stirrade och två halvsura döttrar som gömde sig under däck.
Ja, men du var ung.
Jag var ung, ja, men nu efteråt tänker jag att det här var inte så, det var inte snyggt gjort. Så nu ska jag spela en båtlåt för min pappa, för att han brydde sig så mycket om sina båtar.
Det var en båt som sa till en annan vad du var stilig. Vi borde borda varann, gjorda för varann och köla lite grann som bara båtar kan. Bam 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 bam. Och andra båten sa klart att jag vill vara med och kryssa, kyssa din stiliga för i en stillsam slör vi varann för som bara båtar gör. Bam 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 bam. Och sen när det blir le, ja då kan vi klä av oss seglen och ligga ett tag vid en boj, chef, boj. Och gnida vår fenissa lite grann och fnissa, kasta tankar, bli lite vågade, ha lite skoj, oj, oj, oj. Och hur vi sedan får en och kanske två egna små jollar, jollrande efter på släp i ett navelrep, i en hemlighet som bara båtar vet. Bam 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 bam. Och vi kan lägga till i äktenskapets hamn vid en brygga och bygga ett båthus som vi kunde ligga i och kära ner varann som bara båtar kan. Bam 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 bam. Som bara båtar kan.
Ja, nu har Tommy Dickens kommit hit också.
Hej Bo.
Hej. Och det är för honom jag tänker berätta lite grann. Och jag gör som gör, eller jag går långt tillbaks i tiden, ja. Jag går ända till 1957.
Oj.
Men alltså 1957 var då, vad jag minns, då en väldigt varm sommar. Och jag var 12 år. Och jag drabbades av meningit. Alltså epidemisk hjärnhinneinflammation. Mm-hmm. Så var det. Och jag minns att jag hade fruktansvärt hög feber och våldsam huvudvärk. Jag minns att jag låg i sängen och såg spindlar och alla möjliga varelser på väggen. Och så minns jag när doktorn och sköterskan kom dit, och sen kom jag ihåg att ambulansen kom och jag fraktades till epidemisjukhuset i Sollefteå faktiskt. Oj, oj.
Sa du hur gammal du var?
12.
12 år.
1957. Mm. Och nästa dag, då kom också min bror, min äldre bror. Han hade också drabbats, så vi var ju i varje fall två där då. Och det kändes väldigt bra, för att han tog liksom hand om mig. Jag var ju liten, jag var ju bara 12 år. Mm. Och jag minns att han sa till sköterskan att hon skulle, man åt ju mycket huvudvärkstabletter då. Hon skulle smula sönder huvudvärkstabletten åt mig för att jag inte kunde svälja dem hela. Tänka sig, jag var ju ändå 12 år va? Men så var det faktiskt. Och det här året var det också ett smultronår. Det växte väldigt mycket, mycket smultron. Och mamma, min mamma, eller vår mamma, hon kom ju också till oss då. Men hon fick ju inte träffa oss, utan hon stod nedanför fönstret då. Och jag minns att den där fruktansvärt stora skålen hon hade då med smultron som vi fick. Det var ju liksom en stor upplevelse. Men vi var ju inte ensamma på det här epidemisjukhuset. Det var ju många som hade drabbats av det här. Det var ju någon epidemi som gick faktiskt. Mm. Hur man fick det här, det var jag ingen aning om. Men det var ju också två yngre män i 25-årsåldern som fanns där. En hette Lövgren. Alltså jag minns det, han hette Lövgren. Det är sant alltså. Och den andra kommer jag inte ihåg namnet, men jag minns att jag kallade honom Skägget. Eller vi kallade honom Skägget, därför att han hade ett stort svart skägg. Och så minns jag en händelse. Det var ett biträde då, ett vårdbiträde, som skulle gå, de hade en sån här jordkällare. Hon skulle gå till den här källaren en dag, men hon fick inte upp dörren. Dörren alltså. Och då minns jag att Skägget ropade, jag har en rejäl nyckel. Inte hade han någon nyckel vad jag kunde se. Och det dröjde faktiskt ganska länge innan jag fattade undermeningen i hans yttrande. Det var en annan sorts nyckel han hade, menade han nog, tror jag. Ja, vi satt ju i en park där på dagarna. Och en dag så stannade en gammal kvinna utanför sjukhusområdet och ropade på oss. Och då gick Lövgren fram till henne. Men han kom snart tillbaka och så sa han att det var mig den här gamla damen ville prata med. Och då hade hon med sig en stor påse med godis, bland annat en sån här strång och så frukt. Och anledningen till att det var jag som fick det här var att hon tyckte synd om mig, eftersom jag var minst av dem som var där då. Skägget och Lövgren var ju vuxna de. Ett annat minne från den här tiden var att jag fick en bok. Det var en ganska enkel västernbok under den tiden jag var här. Och jag har glömt vad det var för bok, och jag har glömt författaren också. Men det var så att jag ville ha med den hem. Och det skulle jag egentligen inte få, därför att det fanns ju smittrisk. Men det var ett biträde som lät sig övertalas. Och hon, då gjorde man så här att hon använde strykjärn och strök varenda sida. Så här, för att få bort eventuell smitta. Och jag fick ta hem den här boken. Och så läste jag den då på nytt sen jag kommit hem. Men nu är den borta. Och jag har glömt. Absolut glömt vad boken hette. Ja, jag blev ju frisk till slut efter, jag vet inte hur många veckor det var, kanske 3-4 veckor.
Som fick, du låg på sjukhuset?
Ja, det var det nog. Det var ganska lång tid. Mm. Och fick få hem, medan det var ännu en liten strimma av sommaren kvar. Nu är det ju så här, om den här sjukdomen i min barndom på något sätt påverkat mitt mentala tillstånd. Mm. Resten av livet överlåter jag åt andra att bedöma.
Men du, den nyckeln var, jag
ja, alltså
inte.
Den var en sexuell antydan.
Aha, var det så finurligt.
Och jag vet inte vem som berättade det där för mig sen att det var det han avsåg, va? Men för jag fattar ju ingenting, för jag såg han hade ju ingen nyckel, va? Men det var en annan typ av nyckel.
Nej, jag är 71 år, jag fattar ingenting heller.
Du fattar heller. Inte ändå, vet du. Nej, så är det. Nu var det så här att jag tillbringade alltså sommaren i stan, eller stan, det var Sollefteå. Så jag tänkte att vi ska spela en annan sommar i stan då. Summer in the City med Lovin' Spoonful. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. It a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Just like the
be alright. Babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
Ja, hej på er alla lyssnare. Jag heter Tommy Dickens och jag sitter nu i studion tillsammans med Bo som nyss berättade en hjärnhinneberättelse, kan man kalla det så. Bo?
Ja, det låter väl som ett bra, en bra titel.
Ja, och det var från 1957, minns jag rätt nu?
Ja.
Ja. Jag ska berätta från 1970 istället. Nu är det ju så att jag är ju dagens sista sommarminnesberättare. Så att du, Bo, kan väl sitta kvar här så jag har någon att berätta för också.
Jag sitter gärna kvar.
Ja, vad trevligt. Det är alltså från 1970 jag ska berätta. Och då var det så att då hade jag fått mitt första riktiga jobb. Ett fint arkitektkontor i Gamla stan i Stockholm som jag börjat jobba på i januari. Men framåt sommaren så jag tyckte det var så fruktansvärt tråkigt att börja jobba när jag hade haft roligt i 5 år på Tekniska högskolan. Åka tunnelbana på morgonen, åka tunnelbana hem och gud så trist det var. Så att jag sa faktiskt upp mig från det här jobbet. Ja. Och Eva som jag hade flyttat ihop med då, vi bestämde att vi skulle åka norrut. Det var ju den där gröna vågen på den tiden. Så att vi skulle dra iväg helt enkelt. Så, men först tänkte vi skulle göra en rejäl utlandsresa. Så vi köpte en liten folkvagn och så drog vi iväg. Det var väl i juni månad tror jag som vi for. Och vi skulle då uppleva Östeuropa tänkte vi. Och så skulle vi uppleva Turkiet. Vi hade ett par månader framför oss där som vi skulle åka. Och då, ja, det börjar ju väldigt... konstigt den här resan faktiskt. Det var så att den där folkvagnen som var min första bil då när vi skulle iväg på morgonen, vi hade bokat en färja för att åka över till Polen till Swinoujscie. Och då skulle vi ju hinna med och köra ner dit på dagen. Och så när vi skulle starta så visade det sig att kopplingsvajern hade gått på folkvagnen. Och en som aldrig har hållit på med en bil förut är inte så himla lätt att fixa en kopplingsvajer. Mm. Jag ringde folkvagn, nu var det bråttom alltså, vi skulle iväg. Jag fick då reda på att man kunde köra till folkvagn genom Stockholms stad med all trafik där. Om man la i ettan från början och så startade man bilen och så drog den iväg. Va?
Aha, okay.
Eller man var bättre att starta på tvåan eller trean så kunde man köra lite fortare. Men man kunde ju inte växla sen och inte stanna bilen heller. Och det är inte så himla lätt i Stockholms trafiken. Nej. Men jag drog iväg, det fanns ju inget annat att göra. Och det gick bra faktiskt över Västerbron när jag skulle till Kungsholmen någonstans. Och så kom jag till en stor rondell och jag såg det var ju fullt med bilar. Vet du. Och då ska man ju liksom vänta på de som är inne i rondellen. Det hade jag ingen chans att göra. Jag hängde mig ut genom rutan och vinkade så här till alla. Nu ser inte då lyssnarna hur jag vinkar så här.
Nej, du vinkar rejält.
Men det var verkligen rejält vinkande för att få dem att stanna. De tyckte ju inte att jag skulle köra före, men jag gjorde det i alla fall. De tutade, det var ett himla liv där. Men det var inte det här jag skulle berätta. Jag fick bara bilen fixad. Det var,
ja.
Det måste man ju.
Förlåt, men hur gammal var du vid den här tillfället?
Jag var 26 år hade jag fyllt då. Okay. Ja. I alla fall, vi drog iväg, vi kom med färjan och sen förlorade vi kameran i Tjeckoslovakien. Den blev stulen på något konstigt sätt. Så att, därför hade vi bestämt oss för att vi skriver lite dagbok ordentligt så att vi åtminstone vet vad som har hänt efteråt. Och det är en himla tur det, för annars skulle jag inte minnas det här sommarminnet.
Nej.
Det jag ska berätta, det handlar om ett harpunfiske nere i Turkiet när vi väl hade kommit dit efter... Ja, 3-4 veckor eller någonting sånt där. Då tar jag fram nu dagboken som jag skrev när jag kom till Turkiet för att ni ska få lite sån här känsla. Ja, tidskänsla och även miljökänsla, okay. Hur det var i Turkiet. Det var inget turistland då. De hade ju knappt sett en turist i Turkiet.
Jag.
Istanbul naturligtvis, där fanns det ju alltid internationellt. Men för övrigt på landet var det ju, man betraktade sig som något väldigt konstigt. Ungefär som de första svarta som kom hit till i norra Sverige skulle jag tro. Det här är nu fredagen den 3 juli. Vi kampade utanför Istanbul och så här står det då i dagboken. Vi for in till Istanbul, gick på konsulatet och frågade om Syrien för att vi var intresserade av att åka dit. Vi pratade en stund där men fick idel varningar, så det blev ingen Syrien kan jag säga. Och så for vi till folkvagnsfabriken där och köpte lyktglas och med mera, för jag hade nämligen kört på en bil där så att jag måste fixa det också.
Okay. Mm.
Så for vi söderut på norra sidan av Marmarasjön. Du vet, det är ju en liten sjö där, eller en ganska stor sjö mellan Svarta havet och Medelhavet. Och då ligger Bosporen då närmast Medelhavet och så ligger Istanbul då vid den andra trånga änden upp mot Svarta havet där. Ja, och så for vi ut på näset vid Dardanellerna. Det var ödsligt. Vi såg storkar, kamelkaravaner, kossor med stora horn. Hittade en liten campingplats med bara ett enda par, ett tyskt par som kampade där. Trevliga. Det blev stor uppståndelse i det där området. Det var en liten by. Vid ankomsten, det var ett vimmel av karar där, för kvinnorna de visade ju sig sällan. Det kostade 7,50 skrev jag här och kampade där. Polischefen kom också dit och tittade på oss. Och så drack vi te och vin med det här tyska paret på kvällen. Dagen efter på lördagen fixade lyktan och lampan som var sönder. Vakten vaktade oss troget hela tiden. Till färjestället med färjan över Dardanellerna på den på asiatiska sidan. Vi badade på ett risigt ställe dels med... Ja, vi pratade med en sheriff, står det här, och så får vi till Ayvalik, tältade, snälla människor, åt på en bra restaurang i stan, räkor, hummer, fisk och shish, för mat kunde man ju få, det var mycket gott allting. Eva har fått utslag som kliar och som inte försvinner. Nästa dag söndag vi får vidare, hittade en bättre badplats. Vi misslyckades på två ställen, men så for vi till Izmir och det ligger mitt på den västra kusten i Turkiet mot Grekland där, eller Smyrna som den hette förr. Det var skitigt vatten, det var en pampig stad, hus på kullarna. Vi gick på turistinformationen och så for vi ut på en halvö som finns där utanför, där det ligger en stad som heter Çeşme ute på udden. Kustens bästa plage stod det i turistbroschyrerna. Och vi var ensam på campingplatsen, det var vi väldigt ofta, så det var ju inga turister nästan. Och mest var det lyxvillor som låg där omkring. Och så åt vi middag där, fisk och shish står det här. Alltså shish kebab, det var det ju ofta i Turkiet. Så måndag den 6 juli, frukost på hotellet intill där. Vi for in till Çeşme gamla stad och så träffade vi Seyit och Shakir, två studenter med pension. Och for med dem och badade på en toppen beach, alldeles ensamma, sand, klart vatten. Och så sov vi på deras pension på natten. Alltså det var något de hyrde ut rum då. Och så har vi nästa dag, tisdagen den 7 juli. Det är nämligen Evas födelsedag. Och det fick de här killarna reda på. Så de undrade om vi ville hänga med och fiska. Jaha, och då var det en kompis till dem som heter Atesh som vi skulle få fiska med. Så han hängde med oss i bilen då till en strand som var lite en bit bort där. Och vi fick fem fiskar som vi harpunerade upp då. Och det var kul men jobbigt har jag skrivit här. Och på kvällen då var det festmiddag med de här turkarna. För då tog man med sig den här fisken till restaurangen och så stekte de den där. Och så, Och det, turkarna, de får ju inte dricka någonting. Men jag har noterat här att de drack mycket vin, grabbarna. Totalt 6 liter.
Oj då.
De 3 grabbarna.
Oj då. Oj då.
Men nu ska jag berätta hur den här harpuneringen gick till. Det är egentligen min mitt sommarminne, okay, som jag ska börja med nu.
Det var en lång inledning.
Ja, väldigt lång inledning var den. Mm. Men då är det så här att en harpun, det vet ju inte alla vad det är, va? Men det är ju som en stor pistol, kan man säga. Ganska tung i metall så här. Och så är det en pil då som är ett par decimeter lång, var det på den här i alla fall, som sitter fast med en rep, med ett rep med den här pistolen. Och sen när man trycker av då så far pilen iväg och så kan man dra tillbaka det man har fångat. Och på stranden här då skulle vi ha, hade badbyxor på den tiden, var det sådana här tajta små brallor man hade.
Ja, just.
Och så hade han såna här simfötter som jag fick sätta på mig, hade jag aldrig sett någon gång. Och så såna här glasögon, vad heter det?
Cyklopögon.
Ja. Och så en sån där snorkel som jag heller aldrig hade haft någon gång. Det är inte så himla lätt att simma med såna där grejer. Jag är ingen stor simmare, men jag har klarat simborgarmärket i alla fall. Och så den här harpunen då. Och så, ja, den här killen då som heter Aters och jag, vi kunde ju inte språka så mycket med varandra, utan det var ju mest med tecken då. Så gav vi oss ut där i vattnet och simmade och simmade. Och jag blev ganska trött. Det var några 100 meter vi skulle ut där på djupt vatten. Och så till slut när vi var framme, tyckte Aters då, så pekar han neråt så här i vattnet. Nu pekar jag, du ser hur du bor.
Ja, jag ser att du vattnet. Pekar ja. Ner mot vattnet.
Ner i vattnet, ja. Då var det bara att dyka ner då med den här snorkeln. Och så dök jag djupt ner där, för han visade hur man skulle göra. Och, så, och där var det ju fullt med fiskar också. Bara simma som på en tv-skärm framför mig så här. Och så fixade jag en fisk där då. Pang med den där harpunen. Ja. Det var ju inget svårt att träffa. Den var ju precis bara någon meter ifrån.
Ja.
Och så uppe då, jag var ju fullständigt slut då, förstår du. Men Aters, han var ju van med det där. Han sa, men vi är upp till ytan då, han tog ju en fisk också då. Och så undrar jag, vad 17 gör man av den här fisken någonstans nu då? Då kom han fram till mig, Aters, och så tog han den där fisken. Och så drog han ut brallan så här på mig och så stoppade han ner fisken i badbyxan.
Oj då,
det var där man förvarade fisken.
Fisken.
Ja, okay. Den var ju nästan död i alla fall. Ja, och så sen pekade han ner igen, ner och tar nya fiskar. Så 5 fiskar tog vi sammantaget och jag fick 2 i mina badbrallor. Det var ett jäkla liv där, kan jag säga. Och så sen var det att simma tillbaka och det var ju med nöd och näppe jag tog mig i land. Men jag klarade det i alla fall.
Ja,
och sen åt vi det här på kvällen. Det kändes som en riktig seger och en bra födelsedagsfest också. Ja.
Men det där minns du, det där har du inte skrivit upp. Alltså,
nej, det jag berättar nu, det var fritt ur minnet. Alltså, för det är ett ganska starkt minne.
Det är ett starkt minne, jag förstår.
Ja, faktiskt. Det var en väldigt häftig upplevelse att få göra det där. Och så fullständigt slut som jag var när jag kom i land med sprattel i brallan. Ja, men nu ska vi höra på en låt också. Eller har du några mera frågor kring...
Nej, men nej. Det där lät ju väldigt spännande. Och sen tänkte jag att, får du några minnesbilder när du läser ur dagboken?
Att alltså, jag får, oj, det är så.
Men alltså, vad värdefullt det är att göra såna här noteringar.
Ja, det är
jag
verkligen.
Önskar att jag hade gjort det varje dag hela mitt liv.
Ja.
Men det har jag inte gjort.
Nej, men det är klart att en kamera fungerar ju nästan ännu
bättre. Jo då.
Nu blir det ju...
Får men här får du ju namn och platser.
Ja, det är sant. Så kombinationen vore ju bäst.
Ja, bra.
Mm. 2 månader var vi ute och jag har som sagt inga bilder från det, utan bara text.
Bara text, okej. Okay.
Nu ska vi lyssna till Miles Davis som spelar Summertime. Thank you. Ja, det var Miles Davis fantastiska version av Summertime. Jag heter Tommy Dickens och nu har vi berättat sommarminnen i en hel timme vi sommarpratare. Du har lyssnat till Åsa Bodén, Anki Hagström, Inger Grundroth, Predi Björkstam, Görel Brattström, Bo R. Holmberg och så var jag den sista berättaren för dagen. Vi sa inledningsvis att det är säsongsavslutning, men det är bara när vi just för oss radiopratare som har sista samlingen här tillsammans. Du kan fortsätta att lyssna på Radio Nola Skogs på den här kanalen på söndagar och tisdagar, även i fortsättningen ända fram till juli månad då sommarpratarna tar vid. Nu på söndag till exempel klockan 9 och på kommande tisdag klockan 9. Vi kör oftast klockan 9. Läs i spalten i tidningen 7, där står det vad vi kommer att sända för någonting. Nu idag så fortsätter det om en stund med det är vår eminente tekniker Erik Bergström som ska berätta om vad som händer i veckan, alltså evenemangstipsen för Övik. Och klockan 9:10 så fortsätter Erik att läsa veckans novell. Och sen klockan 10:30 då kommer en repris på veckans närjas. Det är favoriter ur en av deras lyssnare, alltså Perdidos lyssnare, som heter Jan Bäcklund ur hans skivsamling som spelas då. När det gäller evenemangstips förresten så vill jag göra särskild reklam här för kommande söndag klockan 1 och klockan 5 på Nolan, på Nolaskolan. Då kommer nämligen kulturskolan att sjunga och dansa deras elever. Det är så att kören Nota Bene också ska vara med på ett hörn och jag sjunger i den kören, det är därför jag naturligtvis särskilt vill säga detta. Men jag såg de här eleverna dansa och sjunga på ett rep som vi hade i veckan och de är helt fantastiska. Så att jag rekommenderar er verkligen att gå dit till Nolan på söndag klockan 1 eller klockan 5, två konserter körs det. Och med detta så vill jag önska alla er lyssnare en trevlig sommar från hela vår radiogrupp här. Ha det så gott. Hej då!
God förmiddag. Här är Erik med veckans evenemangstips, vecka 21. På museet pågår följande utställningar. Rosebud Zoo, en fotoutställning från ett indianreservat i USA. Arktisk skinnberedning, ett världskulturarv. Vallea Seca, ogräsets hemvist, det är också en fotoutställning. Som visar bilder från ett romskt samhälle. Kolten, vår kod och historia, är en utställning om det samiska plagget kolten. Ola Marklund har också utställning på museet. Det är en samtidskonstnär med förkärlek till tekniska lösningar. En utopisk konstutställning börjar idag på museet. Det är en utopisk konstutställning med elever från Hemlingsskolan, Sörlidenskolan och Skällevadsskolan. På Ödbergska gården har Ingmarie Seising en utställning, landskapsmåleri i akvarell och akryl. På tisdag har vi tre arrangemang under samlingsrubriken Kulturskolans 7 dagars. Det är Nätra kulturfestival i Brukskyrkan i Köpmanholmen. Det är klockan 9:00 och 10:20. Nästa arrangemang, det är Nätra kulturfestival på restaurangkajen. Det är arrangör Kulturskolan. Och det tredje arrangemanget under Kulturskolans 7 dagars, det är Örnsköldsviks ungdomssymfoniker som spelar på Café UH klockan 17:00. Och så är det bingo på sommarhemmet i Domsjö klockan 19:00. Och det kommer ju att vara på tisdagar mellan klockan 19 och 21. Det är berättarkväll i grillkåtan vid friluftscentralen i Skällevad. Och det är Kurt-Göran Öberg som bjuder in alla, både att berätta egna historier och skrönor och även att lyssna på andras. Och det är klockan 19.00. På onsdag så börjar den sedvanliga europeiska matmarknaden och den pågår till och med lördag. Och det är på Stora torget i centrum klockan 10 kör det igång. Och det står att handlare från hela Europa säljer autentisk mat och hantverk. Ja, det står faktiskt så i mina papper. Och på Folkets hus Gnistan så blir det dans till Olo och jag klockan 18. Och under rubriken Kulturskolans 7 dagar så har en filmkonsert som heter Filmmusikkonsert som heter Wild Wild West. Och det kan man lyssna på i Pingstkyrkan klockan 18.30. Och det är med elever från Högland och Änget. Och sen kommer här 2 arrangemang under rubriken Kulturskolans 7 dagars. Det är Fetfolken, spelar på Anundsjö hembygdsgård klockan 19.00. Och konserten hålls i Grundtjärnsladan. Och det andra arrangemanget, det är Moälvens kulturfestival. Tyvärr så står det inte vilken lokal de tänker hålla till i. Det hoppas jag att Moborna kan ta reda på annat sätt. Och på torsdag så har vi återigen 3 arrangemang under Kulturskolans 7 dagars. Det första, det är en lunchkonsert på Hållängetskolan och det är klockan 11.00 och temat är kärlek. Det andra arrangemanget, det är Nätra kulturfestival på Sidensjögården och det är klockan 14.00. Sen har vi 3:e arrangemang här också och det är alltså Fetfolket som spelar på Tuleteatern klockan 19.00. Fredag så har vi Kulturskolans 7 dagars, ett arrangemang igen. Förlåt, det var 2 arrangemang. Det första arrangemanget börjar klockan 11 och det är en blåsarkonsert på Stora torget. Alla blåsare elever spelar på stan heter det. Och det är alltså en blåsarkonsert på Stora torget med Kulturskolans alla blåselever. Då vill det till att hålla i hatten så den inte blåser av. Och sen har vi, de har även en brädspelshelg. Och det är Pörnsköldsviks spelförening klockan 12. Och det är alltså i ÖSF-lokalen på Nytorgsgatan. Det är fredag till och med söndag klockan 12 och 22. Och där blir det väl att spela schack och dam och backgammon och en del och andra. Jag kan inte komma på några fler brädspel för ögonblicket. Och sen har vi 2 arrangemang till under Kulturskolans 7 dagars. Det är en barn- och dansföreställning, Expressions. Det är på Nolaskolans aula klockan 18.00. Och det är alltså en barn- och dansföreställning, arrangör Kulturskolan. Och så är det Geneskolans musikprofil på Sliperiet klockan 18.30. Och lördag, det är det Recycling Mums som har vår- och sommarmarknad. Det är Nolaskolans ljushall klockan 9.00. Sommarkläder, ytterkläder, skor, cyklar och uteleksaker, barnartiklar. Och arrangörer är som sagt Recycling Moms. Och det blir spansk marknad i Övervike klockan 10.00. Det är, alltså, det är direkt import från Spanien, ekologisk olivolja, oliver, kryddor, mandel, te med mera. Och det är hos Salong Francesca i Övervike 338 i Arnäs, Vall. Och arrangör är Salong Francesca. Och det blir bagageloppis vid Arnäs församlingshem klockan 10.00. Och klockan 11 blir det vårkonsert med barnkörerna smått gott blandat. Och musikkåren 12.30, musikkåren spelar in våren. Arrangör är Svenska kyrkan. Och här kommer två arrangemang med Kulturskolans 7-dagars igen. Det är Kulturskolan på stan. Örnsköldsviks centrum klockan 11. Köpmangatan, Gågatan, Lekparken, Museiparken, Stadshustorget, Nolan och Arkenbiblioteket. Folkmusik, blåsmusik, dans, körer, sång, slagverk och prova på bild och form. Och så fortsätter ju brädspelshelgen på Örnsköldsviks spelförening klockan 12. Och på Café UH klockan 12 så blir det jazzlördag med 2 gånger Klint. Och arrangör är Perdido Jazz Blues. Café UH och Wood Studios Bilda. Kulturskolans 7-dagars har en barn- och dansföreställning Expressions på Nolaskolans aula klockan 14. Kulturlab blir också cirkuskonster och tricks med Nola Vondas teater och skapande grupp. Klockan 13 på museet. På lördagar är kulturlabbet öppet för dig som gillar att skapa. Här finns gott om material och möjlighet att prova olika tekniker. Varje lördag finns en handledare på plats. Du kan delta i det handledaren jobbar med eller fortsätta med något du börjat på tidigare. På söndag så är Kulturskolans 7-dagars brädspelshelg igen. Den fortsätter från klockan 12 på ÖCF-lokalen. Under Kulturskolans 7-dagars är den musikalföreställningen Musical Highlights tillsammans med Nota Bene och gästartister. Det är på Nolaskolans aula klockan 13 och klockan 17. Det var allt för mig den här veckan. Hoppas nu att ni har hittat några godbitar som ni vill titta på. Eller det. Jag heter Erik Bergström och jag ska läsa ett kåseri som heter Urhålan av Herman Lindqvist ur samlingen Karamba säger de aldrig. Urhålan. Det roligaste jag vet, nästan, är att läsa historia. Jag kan ta vad som helst. Ibland är jag periodare, läser bara fransk 1700-tal. Så kanske det blir en period Stockholm under 1400-talet, följt av en bok om hur tamilerna kom till Sri Lanka, avbruten av en bok om Hongkongs första bankirer, färgstarka opiumsmugglare från Skottland. Hela tiden kommer man tillbaka till källorna. Urkällorna. Det är en fascinerande läsning, för de flesta författare lämnar oss vid urhålan. Detta är den magiska öppning i marken någonstans i trakten av Kaukasus, Centralasien, Ural. Oklart exakt var. Dit spårar nämligen historikerna de flesta av oss som bor i Europa. Asiatiska folk visar sig komma från en liknande urhåla som skulle ha legat någonstans mitt i södra Kina. Exakt varifrån afrikanerna kom är enligt de här teorierna tydligen ännu oklart. De har i alla fall inte stått i de här köerna. Jag har ofta undrat varför man inte planerat en ordentlig expedition till dessa urhålor. Det måste vara otroliga. För där stod tydligen en gång folk efter folk prydligt uppradade som dagens disciplinerade turisthopar kan stå med biljetterna i handen vid sina utgångar, beredda att gå ombord på planen. På den tiden hade de ju varken boarding card eller gates till flighterna. Så folken fick helt enkelt fotvandra. Somliga gick ända bort till Svealand, andra gick till Finland. Somliga gick fort och kom tidigt fram. Andra släntrade genom Europa och klockades mycket sent i sina mål. De slaviska folken, till exempel tjeckerna och slovakerna, det kom inte på plats förrän på 800-talet, då vikingarna redan var i full gång i Norden. Likadant var det i Asien. Somliga kom tidigt i ordning, som kineserna. Men thailändarna kom inte i mål i Thailand förrän på 1400-talet. Det var så Spanien blev befolkat. Tydligen av en samling fanatiska löpare som bara kunde titta rakt fram. För enligt min lärde företrädare som skribent i Madrid, Oskar Engström, gick det till så här. De olika nomadfolk som under de stora folkvandringarnas tid välde fram i västlig riktning behövde endast bibehålla sin ursprungliga riktning för att slutligen hamna på Iberiska halvön, som blev en återvändsgränd eller botten på säcken, medan havet lade ett oöverstigligt hinder i deras väg. Här finner man därför också spår efter de flesta raser. 20 år i Spanien av Oskar Engström, Lars Hökerbergs förlag, 1913, sidan 174. Här hamnade det alltså i botten på säcken, flåsande och anfodda, blickande ut över Medelhavet och Atlanten. Det var ju riktiga landkrabbor komna direkt ur urhålan, så det kunde väl varken simma eller ro. Bland dem som kom först i det spanska målet var baskerna, som kom så fort att man har svårt att bestämma exakt varifrån det startade. Men kollegan Engström har ingen högre uppfattning om baskernas språk. Baskiskan är ett mycket primitivt språk som anses stå på ungefärligen samma utvecklingsståndpunkt som kinesiskan. Språkforskare reagerar säkert häftigt mot denna svepande avsågning av den flertusenåriga kinesiska kulturen. Engström noterar för övrigt att baskerna för ett sådant oväsen att man kan tycka att det rent av är förbaskade. Om man nota bene vill bestå sig en så billig och lättfunnen vits. Förstår ni nu varför jag tycker att det roligaste som finns är att läsa historia? Men åter till urhålan. Vad var det som hände? Varför marscherade alla plötsligt iväg? Vem gav dem direktiven vart det skulle gå? Vem pekade ut Iberiska halvön för spanjorernas urfäder och gjorde det så effektivt att det varken tittade åt höger eller vänster, utan som Engström skrev, behöll sin ursprungliga riktning? Och hur såg det ut där nere i hålan? Antagligen uppstod någon form av överhettning. Trycket blev för starkt och alla folk välde ut som ur en exploderande tryckkokare, fast givetvis under ordnade former. Det finns tusentals böcker som beskriver dessa folkvandringar och kartor med kraftiga pilar i olika färger som visar hur de olika folken vandrade kors och tvärs. Historikerna är ofta verkligt begåvade och fantasifulla. Med bara några få fynd på en plats kan det skapa hela kulturer, hela civilisationer. Låt oss leka att vår kultur går under. En icke alltför hypotetisk tankelek. 200 år senare hittar en till jorden nyanländ pigg arkeolog följande föremål. i marken intill ruinerna av kärnkraftverket i Barsebäck. En surfingbräda, en vänstersko samt några blad ur den fornbulgariska grammatiken. Vi förstår ju genast att detta är de tragiska lämningarna av en språkstuderande från Lund som var på väg till havet med såväl surfingbräda som studiebok då katastrofen kom. Men den nyutexaminerade arkeologen från Pluto kastar sig med darrande iver över dessa fynd och snart har han skrivit en tjock bok om denna isolerade och märkliga civilisation vid den svenska kusten. En kultur bestående av enbenta människor som bara hade segelbåtar med ståplats, som talade bulgariska och som byggde ofantliga tempel för sina radioaktiva gudar. Naturligtvis gör denna forskare lysande akademisk karriär. Jag lovar att det skrivits böcker med klenare underlag än detta. Visste ni till exempel att många av Spaniens första kungar var såväl öst som västgötar? Det måste ju vara sant, för det står skrivet. Läs bara Spanien historia i sammandrag av Thomas de Uriarte, översatt av huspredikanten J.V. Karlberg 1820. Där står det så här på sidan 8. Kort därefter, cirka 400-talet, min anmärkning, nedsatte sig i Katalonien Adolf Honori, svåger och konung över Västgötene eller Västrogoti, skilde från Ostrogoti som kallades Östgöter. Denne konung, den götiska monarkins grundläggare i Spanien, nöjd med de distrikter som han ägde, satte sig emot sina vasallers skrik som önskade göra nya erövringar, varför de gjorde sig upproriske och gav honom en förrädisk död i Barcelona 416. Så gick det med Ata Ulf från Östergötland. Mången sintida ättling till Ata Ulf från såväl Mjölby som Linköping har också stupat i Barcelona, fast oftare strax norrut i Costa Brava, förrädisk plats för törstiga svenska soldyrkare som nedsuttit sig själva för länge på någon skumbar. Själv föredrar jag någon lugnare plats där man kan sitta i skuggan och läsa sin historia. Just nu håller jag med på The Sultan's Admiral, A Life of Barbarossa av E. Bradford. Fascinerande. Ska berätta mer om det en annan gång.